Hej Sverige! Apoteket finns här för dig och alla du tycker om. Nu hittar du extra bra pris på massor av produkter hos oss. Allt för att du ska må bra. Välkommen till oss på Apoteket.
Hej och välkomna till hd.se och den här livesända HIF-podden. Det är ju veckan när det är allsvensk premiär. HIF gör comeback borta mot Hammarby på lördag. Med här finns Marianne Svab och Erik Persson. Och vi öser på direkt och bara frågar, hur är det aktuella läget tycker ni med HIF? Vad står de? Vad ska vi förvänta oss?
En riktig körare mot 30 000 höll jag på att säga, men det kommer vara fullsatt på Tele2 och det kommer bli de måste vara vakna från första sekund. Det blir ett race.
Marianne?
Ja, det är ju, alltså, vi har haft nu ett par säsonger där inte publiken har varit på plats och nu ska spelarna klara, vilka av de här spelarna klarar att hantera framförallt det du är inne på Erik, det här med ett fullsatt Tele2 arena. Det ska bli spännande att se, för att vissa av dem har ju, vi har ju ett spännande nyförvärv i Taha Ali. Jag tror väl inte han har spelat inför den här publiken tidigare. Peppas han av det? Eller blir det att han blir, oj, wow, tagen av stundens allvar? Det ska bli spännande att se hur de hanterar just den biten.
Ja, han har ju inte spelat inför så här mycket folk. Han har ju varit på lägre nivå i Stockholm i många år. Dock hade han sitt livsmatch på Olympia i höstas när allt skulle avgöras. Västerås kunde ju faktiskt trilla ur då. Där visade han någon form av avslappnad stil mitt i en form av storm liksom. Men detta blir ett nytt test.
Samtidigt ska man ju veta det att HIF kan komma upp som nykomling och spela alltså med sänkta axlar. Det är väl ingen som har direkta förväntningar att de ska gå därifrån med ett jätteresultat. Men jag tror faktiskt att man kan få med sig någonting där. Jag minns ju när var det nu Östersund med Graham Potter gick upp i allsvenskan?
2016, 2017, 2018,
ja,
de åren var de.
Någonting. Mm. Och de spelade sin första allsvenska match mot Hammarby inför och var värda att vinna den matchen. Godos gjorde Östersunds mål. Hammarby hade väldigt mycket flyt som fick med sig ett kryss i den matchen. Så jag är inte så himla säker på att det ska vara så givet här att Hammarby favorit. Men jag kan ju tänka mig att HIF kanske kan få med sig någonting.
Ni kastar er över det kanske mest iögonfallande nyförvärvet av alla i HIF. Det första ni gör och vilka av spelarna klarar av den här atmosfären. Ni nämnde Taha Ali, men i övrigt då, det är inte bara han som ska in på Tele2 arena inför mycket folk och möta Hammarby.
Kalle Joelsson kommer att stå i mål. Han var ju inte uttalad första målvakt förra året. Det blir ett test för honom också. Han har haft sin beskärda del av skador i flera år. Nu har han verkligen chansen att ta första platsen även om Anders Lindegård skulle komma tillbaka. Men då måste han göra det bra nu. Det finns ju fler nyförvärv. Lukas Lingman som har gjort en jättebra försäsong. Hans allsvenska debut likadant för William Ur Davidsen. Som också varit på landslagsuppdrag här nu och kommer tillbaka imorgon torsdag till laget. Så att, det finns ju en del nya ansikten. Anthony van den Hoek har haft skadeproblem.
Dock inte nytt ansikte.
Nej, de som tittar på detta och lyssnar på detta känner nog igen honom. Men det är ju viktigt att han finns med från start, såklart.
Vi har ju ett namn också som är i princip det första Jörgen Lennart som skriver upp på laguppställningen när han ska skriva upp backlinjen och det är Ali Sulli ju. Han har ju inte heller spelat inför så här, men jag känner att det här är nog typ en karaktär som kan ta och tackla en sån här situation med sitt lugn.
Och Albert Ejupi har det ju pratat om när han skrev på för bara några veckor sedan att han kommer älska att spela på Tele2 Arena inför 30 000. Han kommer våga skära passningar inom Hammarbys lagdelar och så vidare. Han kommer komma ut med liksom bröstkorgen uppåt och med en attityd, även om det är 30 000 som bor.
Visst, det är inget, det är ett nygammalt namn nu, Armin Gigovic, som är klar för HIF. Även om inte det är bekräftat än så länge, så är ju alla uppgifter säger nu till oss i alla fall att det är klart, och det blir klart. Det ska presenteras bara. Men det är också ett sånt namn nu som kommer till och som gör att jag känner att mycket handlar ju såklart också om att överleva de första 20 minuterna i en sån här match, i en sån här premiär, när allt det, alla reglage är uppskruvade till vad?
Ja, långt, max kanske?
Nej, men långt över 10 känner jag, till max, ja. Så att, och sen så när matchbilden lägger sig och jag känner att HIF kommer in i matchen och kanske efter en 20-25 minuter och de är fortfarande liksom med, och Hammarby och första våg har kommit, anfallsvåg kanske. Ja, men då jag, som sagt var, jag tappar inte hakan om HIF får med sig någonting i premiären i poängväg.
Nu touchar du Armin Gigovic. Vi kanske ska ta det så här inledningsvis. Ja, vi har hållit på några minuter nu, men ändå. Armin Gigovic klar alltså, ska det vara. Det ska vara så, tillbaka i HIF. Till att börja med, för några månader.
Till 30 juni. Det har ju möjliggjorts, ja, den här lösningen för spelare i Ryssland. Och det är ju redan flera svenska spelare som har kommit tillbaka till Allsvenskan. Så att, det, jag sa för några veckor sedan att jag skulle trilla av stolen om han skulle komma tillbaka. Jag är ju överraskad.
Det är, du har trillat av stolen helt enkelt.
Ja, nu står jag upp. Jag reste mig precis innan här. Det är en jättevärvning och någonstans fint av Armin Gigovic och visa lojalitet mot HIF. För jag är säker på att han har haft andra erbjudanden.
Vad vet vi om hur han har utvecklats i Ryssland?
Väldigt lite. Vi har ju kunnat se honom i några U21-landskamper där han har en tung bärande roll. Jag tittar väldigt sällan på ryska Premier League, så jag har inte sett vad han har gjort i Rostov förutom att läsa i statistikkolumner och så vidare. Då har det ju varit lite in och ut. Han har inte startat varje match, ungefär 50% kanske av de matcherna han har spelat. Men det är ju en bra liga, så att jag tror man kommer märka liksom att han har växt till sig och kanske blivit ännu lite klokare i sitt spel, misstänker.
Ja, han är en bättre spelare nu än när han lämnade HIF. Det kan vi nog vara ganska överens om. Mm. Och därför blir det också ett lyft på HIF. Frågan är om han har hunnit akklimatisera sig. Han hade behövt kanske den här träningsveckan för att komma i. Startar han? Ja, det är jag inte så säker på faktiskt att han gör.
Inte?
Nej, alltså det beror på liksom om Jörgen Lennartsson anser att han har anpassat sig till det sättet som HIF spelar på. Alltså rent kvalitetsmässigt, det är inget tvekan om att han ska starta. Frågan är, har han haft tillräckligt med träningar för att komma in i sättet som HIF spelar på? Och behöver han någon vecka till? Och ska man spara honom istället kanske till Göteborg, eller så kör man bara på direkt, för att eftersom det som du säger är en klok spelare också. Man har honom bara till den sista, vad är det, juni?
30 juni.
30 juni. Jag har mycket svårt att säga att han efter 30 juni är kvar. Han ska tillbaka till Rostov, är det sagt så, liksom i alla fall preliminärt, va?
Ja, preliminärt. Sen kan ju allt hända.
Sen kan ju allt hända ju. Men om det skulle vara så att ryska ligan fortfarande nedsläckt eller att samma situation råder som nu, så tror jag inte han är kvar i HIF ändå. Då finns det nog andra intressenter.
Ja, och då är det mitt under sommaren inför liksom att ligorna, de internationella ligorna ska starta. Så då ser liksom marknaden ut på ett annat sätt. Men jag är inne på att han nog kastas in från start, just med tanke på att han är så pass klok och sättet HIF spelar på. Han har ändå gjort några träningar nu med dem innan han stack iväg med U21-landslaget. Och det är inte så att det kryllar av jätteheta startalternativ på inom mittfältet, förutom Albert Ejupi och Lukas Lingman, tycker jag. Så att det finns en liten lucka där att fylla, så som jag ser det.
Vad bidrar Gigovic med i HIF?
Men det är ju en box-to-box mittfältare, löpstyrka och sliter något enormt och har en spelskicklighet också. Har väl inte sin styrka i sista tredjedelen. Det är inte så att han har ett fantastiskt skott eller slår den avgörande passningen. Men på de andra delarna av planen så är han väldigt, väldigt nyttig i bägge riktningar. Men är ju liksom inte en poängspelare som kanske Lukas Lingman ska vara.
Och vi har en annan poängspelare nu som, Mattias, som skrev om Rasmus Jönsson?
Nej, det var kollega Sebastian Rönnström. Det var
Sebastian som vi har skickat till Nederländerna på träningsläger. Kulturresa, ja, det blir väl lite fotboll också, va?
Det är ett personligt träningsläger. Han är inte där för HDs räkning, kan vi säga.
Nej, precis. Men för att återgå till Rasmus Jönsson, så jag tyckte det var rätt intressant att han känner sig väldigt att han har kommit i skick på ett annat sätt än han var i början på försäsongen. Vilket gör att han kommer längre upp i banan, och är det någon som har den här avgörande passningen i sig och har näsa för mål så är det fortfarande Rasmus Jönsson. Så det är det valet du får göra. Vill du ha en box-to-box-spelare som Armin Gigovic eller vill du ha Rasmus Jönsson, och så har du då kanske Ejupi som kan städa. Det beror på om du har den här spetsen framåt i den här tremanna mittfältet eller om du har den bakåt med bara Ejupi som sköld till backlinjen, och så har du Lingman och Rasmus Jönsson framför kanske. Då får du kanske en utväxling, och sen så får du, ja, det beror på Jörgen Lennartsson hur mycket han väljer att anpassa sig efter Hammarby eller inte.
Ytterligare en faktor som Marian snundar på här. Jag tror att de kommer ha liksom två mer sittande, alltså spetsen uppåt i en sån här ändå på förhand väldigt tuff bortamatch. Jag tror man tänker så liksom. Djurgården borta, kanske Malmö borta, Hammarby borta. Så att Ejupi och sen Lingman har ju spelat som sexa, alltså som sittande mittfältare tidigare. Men där skulle ju Gigovic ha fina egenskaper och kunna stoppa in honom. Och så kan Lingman operera lite mer i en nummer 10-roll. Rasmus Jönsson, jag tror också står mellan Rasmus Jönsson och Armin Gigovic. Rasmus Jönsson är betydligt mer offensivt präglad i sitt spel. Och det kanske talar mot honom i en sån här match där man förväntar sig någon form av anstormning från ett hungrigt hemmalag med de där 30 000 i ryggen.
Nu rabblade du upp namn här på mittfältet. Vi kanske ska titta mer på en tänkt startelva, men innan vi gör det så vill jag uppmana er som följer oss nu att skicka in era frågor. Ni kan göra det. Gå in på hd.se så hittar ni en artikel, så kan ni skriva in frågor om ni har några sådana. Vi har faktiskt fått in några redan nu, och vi kanske ska bryta av det här startelvesnacket som du påbörjade, Erik, med att ta någon fråga.
Över till Eriks frågelåda.
Ja, exakt.
Det låter mysigt. Vi har en fråga om Anders Lindegård. Den så rutinerade dansken som väl är allsvenskans äldste spelare i år. För Manchester United-målvakten och så vidare. Har haft problem med skador. Var inte med i kvalet i höstas. Och gjorde ju comeback här nu mot Halmstad i en halvlek. Sen var han inte med i genrepet mot Öster, och han kommer inte vara med i premiären. Och då är det ju någon som frågar här som är inne och snuddar på det som många undrar. Det har varit en snackis i flera månader. Närmar han sig sin sista match med tanke på åldern, sista kontraktsåret och så vidare. Så det är väl den första frågan. Vad tror vi där? Han har ju själv pratat om att han har glöden kvar. Att han kan till och med tänka sig att förlänga kontraktet och så. Samtidigt, ja, det är inte så mycket speltid för honom.
Nej, det brukar ju vara jag som ställer frågor. Nu har vi fått in den här frågan. Jag brukar inte vara den som svarar på frågor. Och nu håller på att dumpa glaset här också. Men jag har ändå fått känslan i våra texter med Anders Lindegård att han trivs väldigt bra i Helsingborg och HIF. Och det är lätt att få känslan att han skulle kunna fortsätta ett tag till. Så tolkar jag honom, just i HIF också. Och i så fall skulle ju svaret vara, nej, det kanske inte är jättenär hans sista match.
Mm, precis. Ibland får man intrycket när han pratar om att han kanske stannar i HIF i en annan roll. Och att det också kanske kan tala för att han spelar några år till. Kanske tillåter sig själv liksom att vara backup och en stöttepelare till någon yngre målvakt. Men det verkar ändå som att han har glöden kvar och liksom vill ta den ordinarie tröjan och vill kämpa för det. Men jag förstår ju att folk undrar. Det gör jag.
Tror du alltså att det kan vara att han kan vara bli en typ en målvaktstränare, en framtida målvaktstränare, för där har de ändå trots allt Sven Andersson.
Ja, han står ju i vägen. Han ska ju vara Sveriges bästa målvaktstränare.
Han är Sveriges bästa målvaktstränare. Så jag vet inte hur gammal Sven är egentligen, om det är så att det är någon slags pensions... Ja, men det kan finns ingen såna, det finns ingen bortre ålder för en målvaktstränare. Jag vet inte. Han har ju en del på andra projekt också, Lindegård, och i Danmark. Jag vet inte alls hur mycket tid det tar egentligen eller hur mycket skäl han lägger ner i att han är väl delägare i någon klubb.
Ja, precis. Som vi har skrivit om. Han har ju mycket...
Men jag vet inte hur mycket det är liksom den där klubben för att säkra för själv. De är bara inne och några kompisar.
Ja, det är lite mer formalia, tror jag. Det är inte så att han precis har någon liksom vardaglig roll där.
Men det är klart att han måste också fundera på att där, om detta är sista säsongen så, alltså på planen, så måste han ju fundera på vad han ska göra sen. Och det är möjligt att han ser en öppning i HIF eller har fått något löfte. Om att, märk väl att nu bara spekulerar, jag vet inte detta. Va? Men det är klart att i hans ålder, med tanke på hur lite han har spelat de senaste säsongerna, så skulle jag ju, om jag var i hans kläder, liksom också fundera på, nej då, vad är nästa steg? Ska jag vara kvar inom fotbollen? Ska jag göra någonting annat?
Det är en människa som jag tror HIF kan ha väldigt mycket nytta av. För det finns mycket innanför pannbenet där. Kanske målvaktstränare i akademin. Vem vet? För det är inte så att... Det känns ju inte som Sven Andersson kommer lämna sin roll och så. Men, eller i någon helt annan roll. Men det är ju, det är inte bara fotbollskunskaper han har. Han har ju pratat klokt många gånger. Liksom. Det är en människa där som... En tänkande människa som man kanske kan använda på andra sätt även utanför plan.
Det finns ju fler klubbar som kan använda honom. Även om han har en starka känsla för HIF, så finns det faktiskt fler klubbar som kan anlita hans tjänster i olika former.
Men i premiären borta mot Hammarby, då lär det väl vara Kalle Joelsson som står. Kalle Joelsson stod ju genrepet och har stått nästan hela tiden på försäsongen.
Ja, fått mest överdrivet mest speltid i år. Alexander Nilsson verkar ju faktiskt inte vara i närheten. Senast HIF var med i Allsvenskan, blev det väl 2020. Då var Alexander Nilsson den som spelade mest av HIFs målvakter på grund av att det var skadeelände. Men han har inte fått många minuter under försäsongen. Och Kalle Joelsson ses som etta när Anders Lindegård inte är frisk. Sen vem som är etta när Anders Lindegård är frisk, det vet vi inte riktigt, för det har vi inte fått se under det här året.
Ta en fråga till, Erik, när du ändå är i farten.
Ja, hur tycker du nyförvärven har kommit in i gruppen och hur har de anpassat sig till en klubb som HIF med allt vad det innebär att spela i en sådan klubb där många på stan har en åsikt? Och vem tror du kommer att bli vår nästa spelare som kommer att gå ut i Europa? Denna frågan kom från Pajo. Känns lite spanskt.
Ja, det kanske det gör. Men svara på frågorna här. Ni får ta tag i det. Marianne, börjar du.
Ska jag börja? Eftersom bara Erik håller på och lajar här. hur ni får vad man har kommit in? Nej, men alltså, ibland kan man ju känna i vissa säsonger när det har kommit väldigt många, för det är väldigt många nya som har anslutit. Det ska man inte glömma, det har varit en ganska stor omsättning i truppen också. Så tar det tid, så är det alltid så liksom, alltså, att vissa nyförvärvande kommer många på en gång i en klump. Tar det väldigt tid för att komma in i gruppen. Men här tycker jag samtliga, även de som har kommit sent in, har kommit snabbt in i gruppen. Och det är ju ett gott tecken faktiskt. Sen så är det ju alltid så att i alla lag och i alla lagsporter så är det så att åldersskillnaden gör ju att vissa tyr sig till varandra. De lite yngre kanske bildar en grupp i gruppen och äldre bildar en annan grupp. Och ibland så blir det liksom lite grann friktion mellan de här grupperna. Men det upplever jag inte här faktiskt, utan... Och det tror jag är väldigt viktigt, och där vet jag att Jörgen Lennartsson jobbar väldigt mycket med den här gruppdynamiken så att det inte bildas små öar i omklädningsrummet. Så jag tycker de har kommit in. Och vad sa ni, vem som blir nästa
Nästa export ut i Europa?
Försäljning?
Japp. Ut i Europa.
ute i Europa, eftersom nu alla liksom säger liksom bara kommer säga trollgubbar, både vi kanske tror det och kollegorna, så säger jag faktiskt Lucas Lim. Han har en hel del egenskaper som jag tycker om. Dels han är en kombination av en box till box mittfält, men så, alltså, som är duktig, han är slarvar inte defensivt så, men han är också duktig när han får attackera varenda attackerande mittfältare och gör poäng, och sånt tittar man ofta efter i Europa. Det är lätt att säga Taha Ali, att man kan sälja honom för en god slant, kan man säkert göra, men han måste använda sin formidabla, lära sig det teknik att effektivisera den så att säga, så man inte överdriver situationerna utan blir effektiv, använder sin teknik på ett effektivt sätt. Då kommer man göra poäng och då kommer det synas, och då kommer de utländska klubbarna få upp intresset för honom. Men ska jag säga någonting, så kanske Lucas Lindman går före.
Erik, du då?
Nej, jag tar det enkla svaret här då. men där kan det ju gå snabbt. Flyger han under den allsvenska våren här, så kanske det till och med kommer bud till sommaren. Han har ju en sån pass rejäl X-faktor. Sen är han inte extremt ung. Han är född 98, så vad blev man då? 24 år i år, och första allsvenska säsongen på riktigt då, det kanske gör att folk eller att klubbar vill avvakta lite. Annars är Adam Kajed i en ålder och så, ja, som inbringar intresse. Han har några ungdomslandskamper, har en seniorsäsong i ryggen. Det har snackats om Utrecht bland annat, så att där spanar de väl. Men får vi se hur han håller sig på allsvensk nivå där.
Skap förväntningar som trycks upp på Taha Ali. Alla pratar om honom redan nu och vi bidrar till det i allra högsta grad, och det är trollgubbe och nu ska han bli nästa export ut i Europa. Och
pratar vi om honom, så pratar motståndarnas tränare och motståndarna definitivt om honom. Så då får vi, det är också en faktor i detta, att hur hanterar han det?
Och samtidigt så ska vi också ha klart för oss att han har ju inte slagit igenom och hamnat ut i Europa igen, så det är ju ingen garanti att han gör det här.
Nej, absolut inte, men det är ju den mest färgsprakande spelaren här och nu. Det är bara att kolla på 1-0-målet mot Öster i genrepet.
Eller 3-0-målet.
Ja, man kan kolla på många aktioner, men det är väl inte alla spelare som förmår att göra sådana grejer. Så att han sticker ju ut. Sen får vi se om helheten sitter ihop över tid.
Det han gjorde, ska vi säga, på 1-0-målet, det var att han var i princip ryckte sig loss från mitt plan. Och sen när han kommer ensam med målvakten, han skjuter inte bara, han gör en sulfint.
Ja, men det var ju ett skolgårdsmål. Han förbjukade alla i Öster, kändes det som.
Ja, det är ju en gammal futsalspelare. Alltså, han har ju sin bara...
Liksom, 6 landskamper, tror jag, för futsallandslaget.
Ja. Jag funderar på en annan sak nu när vi pratar om försäljningar.
Får jag bara säga att han har spelat i Hammarbys futsallag också. Bara en sån sak. Ja, fortsätt.
Ja. Okej.
Okay. Då går jag från Hammarbys futsallag ut på spelarmarknaden. Ja. Hoppas det. Jag tappar tråden och säger den röda.
Ah, vi pratar om Taha Ali.
Jo, just det. Jag funderar mer på hur spelarmarknaden ser ut idag. Med tanke på postpandemin här. Vi vet ju hur den såg ut innan. Och vi vet ju hur den såg ut för svensk del också i stora drag. Frågan är vad som händer till exempel nu i det första riktiga fönstret efter pandemin här, sommarfönstret. I sommar. Är det klubbar som känner att de har nu bara leker med summa, är beredda att lägga 20 miljoner för Taha Ali? 20-25 miljoner. Finns de pengarna idag? Säkerligen i vissa länder och så, men blir klubbarna försiktigare? De allra största klubbarna kommer ju alltid handla spelare liksom, lite som de vill och plocka från översta hyllan. Men sen där under vegetationen, var finns pengarna där idag, och hur, eller håller man hårda i plånböckerna och så? Och vad får man från spelare som spelar idag? Får man lika mycket som innan pandemin? Jag vet inte.
Jag vill bara påminna er också om att HIF är nykomling i Allsvenskan. Det kanske inte är så att HIF kommer att dominera matcherna. Det kanske inte är så att spelare kommer att dominera i matcherna och vara så framträdande. Så man ska ha med sig det också. Nu ska inte jag stå och bäsa saker och ting. Men jag vill ändå bara försöka igen balansera saker.
Sen ska man också ha med sig att HIF har letat just efter den här profilen, alltså försäljningsbara spelare för att få ännu bättre ekonomi. Det är liksom där de är i näringskedjan nu. De slåss inte om SM-guld och kan rusta på det sättet, utan de måste kunna slussa spelare vidare också, utveckla, utbilda spelare och sälja vidare också, vilket man ska ha med sig i den här diskussionen.
Det här kan ju vara en av de längre parenteserna, det var inte parentes i sig, men parentes från startelvan som jag har initierat i HIF-podden. Vi återvänder till och försöker få ihop den här starten.
Det är så här den här podden funkar.
Vi har pratat målvakt, jag har pratat mittfältare, men det finns ju en backlinje och det finns anfallare också. Eller om du vill fortsätta med den, hur ni tänker kring HIF, hur de kommer att starta helt och hållet mot Hammarby.
Du säger till mig, men titta på Erik. Vem ska svara, tycker du?
Och titta på kameran, du är överallt. Split vision. Vill du ha en elva? Alltså, från målvakt
ut. Kör bara.
Okej. Kalle Olsson i mål. Backlinje från höger. Ravitsuka, Ali Suljic, Charlie Weberg, William och Davidsen.
Stopp! Den är ganska fast som det ser ut nu, va?
Ja, det har ju funnits i orosmoln eftersom Ravitsuka har haft problem med en tå i flera månader. Två olika skador i den tån. Men nu verkar han vara redo och då känns det som att Jörgen Lennartsson väldigt, 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 väldigt gärna vill ha en snabbhet i backlinjen. Charlie Weber har ju gjort en ganska bra försäsong och känns som första valet där i mitten. Kasper Widell har inte riktigt tagit den kampen. Hade övriga högerbackar Andreas Landgren, Viktor Blixt varit skadefria, så hade vi kanske fått se Ravitsuka i mittlåset eller att han hade konkurrerat där på riktigt. Men nu känns det så som jag sa, för det finns inte jättemycket att leka med.
Fortsätt framåt.
Ja, men då tänker jag Albert och Juppi, Armin Gigovic och Lukas Lingman, om jag nu ska följa min tes. Det får jag väl göra. Och sen så blir det väl Adam Kajed till höger där framme som högerforward, Anthony van den Hoek i mitten och trollgubben då Tah Ali till vänster. Jag har ju lobbat lite för att Asad Alamlawi kanske hade gjort sig fint som högerforward, men det känns ju inte jätteaktuellt, för någon dag efter jag hade sagt i HIF-podden sa Jörgen Lennartsson att han är bäst centralt, så att, där fick jag.
Du fick inte gehör där alltså?
Nej.
Marian, din fundering kring startelvan nästan identisk då? Du var inne på det tidigare med Armin Gigovic, om han har hunnit anpassa sig inte, men min övrigt då?
Ja, det är ju på den positionen jag känner Armin Gigovic / Rasmus Jönsson. Mm. Det är mellan de två. Och till höger, i och med att Willem Löper saknas, så är alternativen väldigt få. Tror jag som kan gå in och spela där. Det är, man skulle kunna tänka sig att Dennis Olsson flyttar upp från vänster till höger, men det så kommer det inte bli. Utan det blir,
han har haft skadeproblem nu också.
Det blir Adam Kajed, och det tror jag mer i att det är brist på alternativ. Han känns mest naturlig där ute. Men jag kan inte se att något annat namn. Högerkanten för mig, man har ju märkt det också, att har HIF anfallit i de senaste träningsmatcherna. Om vi procentuellt hade kunnat räkna ut så vilken kant man anfaller på, så har man nästan släppt högerkanten emellanåt, utan man anfaller mest på vänstersidan med Tah Ali och Davidsen. Och så kommer det nog bli alltså framöver. Alltså, tippar jag.
Efter fotskadan på Willem Löper, han missar hela vårsäsongen, så pratade Jörgen Lennartsson, tränaren, om att kartan har ritats om nu. Han nämnde William och Davidsen som en bra inläggsspelare. Det måste inte vara högerforwarden eller vänsterforwarden som slår de där inläggen. Tahali har ju en X-faktor. Han ska ha så mycket boll som möjligt. Så att det har ju ändrats från att ha haft fotbollssveriges inläggsstarkaste kant förra året med Wilhelm Löp och Andreas Langen, så kommer det se annorlunda ut nu. Adam Kajed, om han spelar på Löpers position också, är ju en annan typ av spelare som gärna söker sig in i nummer 10-positionen och liksom hittar centrala vägar. Lite till skillnad från Wilhelm
Löp. Och det kan bli trångt i och med det. Liksom är, som Tahali också en spelare som söker sig in i de ytor. Så det kan bli väldigt trångt där centralt. Och då försvinner ju hela liksom, och därför blir det naturligt att Davidsson då, som kan, är en av få som då är inläggsspelare i den här elvan, att man anfaller på vänstersidan för att få inlägg. Alltså annars på högerkanten,
Ravitsuka är ingen inläggsspelare.
Precis.
Men kommer det inte motståndare då, ja, hur man mycket nu man tittar in och tar hänsyn till andra lag förstås, även från deras horisont, de kommer att fokusera då på HIFs vänsterkant?
Ja, fast inte för mycket, för det finns ju något på högerkanten också. Så att, men visst, där om man bara synar den potentiella HIF-elvan, så är det klart att där är det liksom mest hot. För som Marjan var inne på innan, Tahali, det kommer det snackas om på videogenomgångar i de allsvenska korridorerna inför matcher här nu. För att det är en spelare som motståndartränarna kommer att lyfta.
Ja, och du refererar till genrepet som var uppe i Växjö där HIF vann med 4-2. Man gick fram till 4-0 och där Tahali gjorde två mål och där HIF var klart bättre än Öster. Det var tredje raka segern, det var tredje raka segern mot superettanlag. Så det är klart man går in med den här vinnarmentaliteten som Jörgen Lennartsson har efterlyst. Samtidigt vet vi inte vad det har för effekter när nivån höjs. Marjan.
Vi glömde lite grann kanske i förbifarten, för i mittfältet har jag även Benjamin Aqua figurerat en hel del. Nu tror jag han är lite längre bak i kön med tanke på den diskussionen vi har haft här.
Absolut. Jag tänkte på honom innan men nämnde inte honom. Men han känns som typ trea där om man jämför med Gigovic och Rasmus Jönsson. Det känns ganska solklart. Men man har ju stått här och haft fel för. Så att, ja.
Ja, men svårighetsgraden är du inne på, Mattias, att den höjs nu. Ja, men det är självklart, och det är det jag menar. Man har ju besegrat här nu två i förmodade topplag i Superettan Öster och Halmstad.
Ja, och kanske Gisöda också.
Kanske Gisöda. Vad har man gjort där? 9 mål nu här på de här matcherna. Så det är bra ju på det sättet. Det säger ju någonting, även om och hade HIF gått kackigt resultatmässigt och inte gjort 9 mål och det hade sett trögt ut, så hade det hetat ja, det är en träningsmatch. Så det är jättesvårt att säga någonting. Men
det är bättre att vinna än att förlora, så kan vi säga.
Så kan man säga.
Fin analysen.
Men det har ju varit det har inte varit något allsvenskt motstånd under träningsspelet här. Det enda
Han hade någon slags dubbelliv. Han levde mer eller mindre som en Svensson också.
Polisen i Sundsvall spanar på en man som säljer droger från sin bil.
Jag försökte undvika så långt som möjligt att ha med honom att göra.
Men man misstänker också att han använder drogerna för att kontrollera en grupp unga tjejer.
Ger man sig in med honom så är det ett högt spel med sin kropp helt enkelt.
Lyssna på podden Krimstad, Knarklangan, Opioiderna och Tjejernas hämnd. Finns nu i alla poddspelare.
Just nu till alla hemmafixare som gillar låga priser. En slangvinda från Gardena på 20 meter för vattentäta 499 kronor. Inget kan stoppa dig nu.
Kvalificerade, riktigt kvalificerade motstånd var i en match som inte vi fick se.
Nordsjälland,
där HF tydligen gjorde en bra match, förlorade med 4-2 någon, gjorde en bra insats. Och det är kanske det, jag har varit inne på det lite grann innan, det är att jag tror vi hade den här miniserien vi spelade upp på Olympia tidigare i veckan, att halvt allvar, men ganska mycket att HF kommer att vara med i en hel del målrika. Det kan nog vara ett lag för måltipset, om det finns kvar. Jag vet inte ens om det är kvar. Finns det?
Jag vet faktiskt inte heller.
Nej, men det kan ju bli såna här, man vinner med 3-2, man förlorar med 4-2 här i premiären. Just av den anledningen att, som ni säger, svårighetsgraden ökar, och vet inte riktigt hur HF står sig mot allsvensk motstånd. De var inte med i kuppen, fick ingen tävlingsmatch där heller. Så att där har du faktiskt en, för mig är det en osäkerhetsfaktor.
Hammarby har ju också varit ett sånt lag där det blir mycket, mycket mål. De håller sällan nollan. Nu gjorde de det i en cupmatch dock, men i Allsvenskan de senaste åren har det varit lite öppna spel. Mycket mål framåt, eller många mål framåt, många mål bakåt. Så att det kan ju bli målriktigt i premiären.
Och just Hammarby, där finns det ju ett antal spelare, före detta HIF-spelare, alltså med HIF-koppling, och Hammarby ses allmänt som ett lag för toppen, ja, och med sitt publikstöd också. Jag vänder mig till dig här, Erik, vad har Hammarby att komma med till premiären och under säsongen, tror du?
De har ju att komma med några ex-HIF-are som du är inne på. Darijan Bojanic som till och med har fått bära kaptensbindeln. Loret Sadiku som är värvad som en prestigevärvning, har inte riktigt kommit igång under de här veckorna sedan han kom, men ja, blir han en 90 minuter spelare så kommer han göra mycket nytta där.
Tror du han spelar från start?
Det är jag ju inte helt säker på, med tanke på att han inte har varit med från start nu på de senaste veckorna, kom hyfsat sent också. Sa i någon intervju att han hade fått problem med blåsor på fötterna för att han tränar så mycket på konstgräs. Jag vet inte hur det hänger ihop, men det har varit lite vägbulor där. Men kommer han igång så är det en bra värvning. Abi Khalili finns ju där också. Har väl varit skadad om jag har förstått det hela rätt. Så att, det finns ju tydliga kopplingar med Jesper Jansson, förre HIF-sportchefen som nu är Bayern sportchef, och många HIF-supportrar som tycker att han värvar väldigt många ex-HIF-are. Och det finns ju några ex-HIF-are i laget. I övrigt har de stortalangen Viljot Svedberg, Astrid Selmani och Gustav Ludvigsson som är allsvenska profiler. Så lite frågetecken för målvaktsposten tycker jag. Ny tränare Marti Cifuentes som nog har väldigt många goda idéer, men det kanske också kan ta lite tid. Men ett vad ska man säga, på pappret, bra lag. Men jag tror väl kanske inte riktigt att de blandar sig i SM-gulddiskussionerna på riktigt. Jag skulle väl ta dem som kanske femma så här inför. Det är ungefär det jag förväntar mig av dem i år.
Om vi ska prata lite om Cifuentes, så är det ju faktiskt så att det som har varit lite kännetecknande av det jag har förstått är att Hammarby är mer organiserat, välorganiserat. Det kanske inte blir så där öppna spel åt båda håll. Utan han är ju mer liksom taktiskt och organiserad och så. Och det tror jag kanske Hammar. Det har man ju redan sett. Sen kommer ju Hammarby in med en ganska gott självförtroende. De ska ju, herregud, de ska upp och spela om en titel. Det ska man inte underskatta redan, att deras försäsong, med tanke också på vilket kaossäsong de kommer ifrån 2021. Med tränare, det här hela tränarsoppan, vad heter han?
Ah. Stefan Billborn och Milos Milojevic.
Precis, hela den soppan. Så det var inte en helt enkel säsong.
Nu, trots att de blev cupmästare då också.
Ja, faktiskt. Och det känns ändå som att de är lite grann mer i något slags harmoniskt mode, Hammarby. De har ju såklart en massvis med spetskvar offensivt. Vi pratade om HIF, att de är mer framåtlutat offensiva. Det har ju Hammarby högsta grad också. Du räknade upp dem. Jag behöver inte räkna upp dem igen.
Jag kan räkna upp en till, Nahir Basara.
Också.
Ett offensivt namn att ta hand om för HIF.
Så det kommer ju bli att åka av här på lördag blir det ju. Mm.
Nu när vi pratar om den här matchen igen, premiären, den allsvenska comebacken för HIF och borta mot Hammarby. Marian, en punkt här som vi för in nu i HIF-podden. Alltså matcher, kan man säga, som vi minns då mellan HIF och den motståndare de ska möta.
Just det.
Och du har ju förberett lite grann på detta.
Ja, men det har jag faktiskt. Jag gick tillbaka och man kan ta upp en massvis med dramatiska, roliga matcher som vi har ju hela den här med Sören Kratz när han blev HIF-tränare året efter att han hade tagit SM-guld med Hammarby, och jag var ju på denna han tog ett ärevarv efter matchen.
Mycket omtalat.
Som HF hade förlorat dessutom. Mm. Var ett väldigt besvikelse mellan spelare och ledare. Och då kallade Sören Kratz in på Söderstadion och sprang ett ärevarv i ett HF-ställ. Jag tyckte själv då, liksom, jag tänkte, vad gör han? Man kanske kunde sköta det på ett annat sätt och helt enkelt kanske kunde haft lite mer omdöme. Men jag minns ju till exempel efteråt en sån stillsam man som Sverker Eliasson gick framför mig bakom då pressläktaren på Söderstadion. Undrade, hade rök och öronen på Sverker som var världens gamla materialaren i HF. Och han kom ut och sa, vad tycker du? Alltså, jag hade kanske inte själv gjort så, va? Men nej, det kanske är en känslomänniska. Jag försökte något diplomatiskt sa sånt. Det är inte klokt. Och så kom det en harang från Sverker. Och den bussresan hem därifrån, för jag vet att man åkte buss, där skulle man vilja sitta och lyssna på, eller känna på stämningen när Kratz kom ombord efter det. Det var den. Men det var faktiskt inte den matchen jag skulle ta upp, utan istället ta upp Hammarby och HIF. För övrigt var Söderstadion, kan man ju sakna faktiskt, som yrkesmänniska. Och det var en Tele2 Arena är ju inte riktigt samma sak.
Nej, det är inte samma sak. Det är en helt annan grej, kan man säga.
Men 2006 så spelades faktiskt premiären mellan Hammarby och HIF på Söderstadion. Med Peter Svärd vid rodret som tränare i HIF.
Tarmo Nemelo startade väl då?
Gjorde han? Vet du vem som gjorde målet, HIFs mål?
Nej, men det blev det 4-2 till Hammarby.
4-2 till Hammarby blev det korrekt. Som fick matchen, jag tror första halvlek stod det 3-0 har jag för mig redan. De gjorde mål, ett par kvicka mål där i 20:e och 30:e minuten. Sen reducerade HIF, men så gjorde Hammarby 4-1. Och så. HIFs mål gjordes av Gustav Andersson och McDonald Maria.
Åh,
precis.
Nostalgi.
Så det var ju, det blev ju en jobbig start på allsvenska HF. Och på tal om tränarbyten så var det en sån säsong där HF hade tre tränare. Peter Svärd, det var en jobbig vår där ju. Och till slut så bestämde dåvarande styrelse med ställningen för din att de skulle entlediga Peter Svärd. Och under en övergångsperiod så var
Hasse Eklund
tränare, stämmer.
Som är i HIFs organisation nu också.
4 matcher, 2-1-1 raden. Inte så dumt.
Nej.
Nästan mister 100%.
Nästan, ja.
Det finns väl det var väl ett kryss eller till. Jo, 2-1-1 hade han, det stämmer. Och sen efter Hans så kom ju Stuart Baxter in. Den säsongen. Det gick väldigt i returen på Olympia vann HIF för den delen med 3-1 senare under säsongen. Och det gick faktiskt, de slutade, båda två slutade på Europaplats. Hammarby blev 3 har jag noterat här på 43 poäng och HIF 4 på 42 poäng. Så slutet gått, allting gått trots den där kölhalningen i premiären.
Tack så mycket för den tillbakablicken, Marian. Det har gått några år sedan dess och det har hänt mycket i fotbollssverige och ja, hur fotbollskartan har ritats i allsvenskan.
Jag har blivit äldre.
Du har blivit äldre. Ja, det har vi alla blivit. Det brukar vara så med tiden. Erik, någon lyssnarfråga?
Ja.
Ja, förlåt.
Ja. Tack för micken. Tack. Ja, men det är några som undrar om publiken. Det sägs att det inte är så många årskort sålda enligt någon här. Det är många. Ja, de formulerar det på olika sätt. Alltså, men grunden, kärnan i detta är hur HF ska locka tillbaka publiken. Få bättre publiksiffror helt enkelt.
Vi vet ju, är det så här då att det är få sålda?
Det är svårt
eftersom man vill ju först verifiera detta ju såklart ju. Mm. Och vi vet ju, jag förmodar att vi nu rör oss mot nästa veckas hemmapremiär mot Göteborg kanske till att börja med. Jag har ingen aning
Jag hoppas och tror att man kommer upp på en femsiffrig, det borde ju vara så med tanke på att HIF har ett rätt spännande lag. Man har inte varit i allsvenskan då sen 20. Och dessutom så var det länge sedan folk fick gå på fotboll som att få live utan restriktioner. Så jag känner väl att det skulle kunna vara läge för en bra publiksiffra. Men, och jag har som sagt ingen aning om hur många årskort eller hur få årskort som har sålts. Och dessutom kommer väl Göteborg också med en stor klack. Kanske mellan 1500 och 2000. Då borde det ju kunna komma 7-8000 Helsingborg. Så jag är uppe på 10. Men de där Olympia tar väl 16 och någonting. Det ska ju mycket till för att det eventuellt derbyt mot Malmö. Enda gången som det kommer att vara slutsålt under säsongen, tippar jag. Och sen har vi ett annat mönster också, beteendemönster bland publiken. Vad har det gjort nu? Ja, Hammarby är en speciell klubb på det sättet, lockar 30 000. Och den stora delen av Stockholms publiken, det är rätt många som köper årskort här. Här hade vi en gång i tiden, så sades det alltid att HIF sålde 4 000 årskort. År efter år och hade 10 000 i snitt. Vi är inte där nere nu, utan som sagt var här kanske det här förändrade beteendemönstret kommer att slå igenom på ett annat sätt. Som sagt, jag hade gärna sett en siffra på om det nu är så dåligt som det sägs. Jag har ingen aning. Men det är klart att de kommer få jobba, det vet ju Joel Sandberg och klubbdirektören här uppe när jag pratade med honom och Kjell Jakobsson för några veckor sedan när vi gjorde en stor intervju med dem. De är mycket väl medvetna om att det kommer krävas hårt arbete för att få tillbaka varenda en åskådare till matcherna. Sen spelar det ingen roll att HIF ändå har med sig de här faktorerna som bra, spännande trupp och tillbaka i allsvenskan.
Ta en till. Okej. Har HIF någon idrottspsykolog kopplad till laget? Det vet vi inte, va?
Hur har de det?
För några år sedan, det är några år sedan nu, så hade de en idrottspsykolog som inte ville ge några intervjuer. Det var lite märkligt för man hade velat veta lite mer om det ämnet. Sen har jag inte hört något officiellt om att de har det. Du var inne på att Jörgen Lennartsson jobbar mycket med gruppdynamik, Mattias Lindström och så vidare. Alltså, de har tagit in väldigt positiva människor i sin organisation som kan en hel del om det här utan att ha titeln psykolog. Liksom. Men jag vet inte om de har något liksom uttalat samarbete eller något sånt. Med någon,
det är möjligt att de har det, men man ska inte glömma det. Liksom, att det är en kostnadsfråga också om man anställer det här. Och det är nu har man en slimmad organisation och ska man ta in någonting mer så är kanske inte idrottspsykolog prioritet. Även om jag tycker att det är värt. Och om HIF hade varit i en annan situation och hade haft musklerna för att kunna ta in, så tycker jag absolut att det ska ingå i en modern fotbollsklubbs ledarstab. Men i detta läget kanske man, om man ska nyanställa folk, kanske man gör det på den administrativa sidan eller någon annanstans i organisationen. Men man tog in det senaste var väl Hans Eklund, som sagt, på fotbollssidan. Så att idrottspsykolog, jag tror att det, nästa gång det händer i HIF kanske blir lite längre fram. Möjligt att man har någon frilansande i dagsläget, men det är i så fall inget jag känner till.
Men väldigt viktigt ämne ändå. Man ska inte underskatta det. Idrottsvärlden generellt och klubbar och så bör kanske värdesätta det är lite mer.
Ja, jag tolkar mig rätt nu. Jag är för det. Alltså, allt som kan göra fotbollsspelare ett fotbollslag bättre. Och det är jag helt övertygad om att en idrottspsykolog kan.
Sen kan man jobba med det på olika sätt. På olika sätt, de här sätt,
ja. Så tycker jag absolut att. Men som sagt, för HIFs del är det just nu en kostnadsfråga. Då kanske man, istället om man tittar på fotbollssidan. Om jag hade fått välja idag om pengarna hade funnits och jag hade suttit i HIF, så är det kanske en scout. En chefscout som är prio ett. Jag vet inte vad du tycker, Erik. Men i min bok så hade det ju varit en scout.
Ja, och kopplat till det här, att hur är liksom miljön inom truppen? Kan man knacka på Jörgen Lennartssons tränardörr och säga att jag mår piss idag? Det är inte så bra hemma, eller vad det än är. Kan man öppna sig på det sättet, så kan det vara liksom hälften vunnet, och kanske man inte behöver en uttalad idrottspsykolog. Så det handlar mycket om miljön, och att liksom, det är människor bakom spelaren, och de måste få vara människor. Och jag tror väl ändå att de får vara det i den miljön som jag tror mig HF har byggt upp här.
Nu, Erik, du får fortsätta med ordet. Veckans ex-HIF-are.
Ah, kul. Ja, men det är ju en stående punkt som vi har.
Och som du brinner mycket för.
Ja, jag brinner ju för den, för man får ju välja vem som helst som har spelat en fotbollsmatch för HIF som inte tillhör dagens trupp. Man kan välja Jon Birkfeldt, man kan välja Jonathan Olsson. Det har jag ju redan gjort, men nu riktar jag blickarna mot Kanada. Ni borde ju lista ut vem det handlar om.
Achi Noti Jönsson, Alexander.
Atiba Hutchinson.
Du hade rätt. Bra gissning. Alexander Achi Noti Jönsson kommer få sin tid i det här forumet, men det är Atiba Hutchinson jag pratar om.
Jag för en gångs skull trodde att jag kunde briljera.
Ja.
Men låt oss inte som att ni går jättelångt tillbaka till tiden när HF föddes.
Nej. 1907. Nej, men Atiba Hutchinson är dock gammal. Det ska vi ha med oss. 39 bast. Ja.
Gammal.
Ska tilläggas en av mina absoluta favoritmittfältare som har figurerat i HIF under årens lopp. Väldigt elegant. Hela rörelsemönstret, hela bollbehandlingen var osade klass rakt igenom.
Ja, för mig är Atiba Hutchinson barndom, för jag var ett barn då när jag såg dem spela fotboll. Det var underbart, men han spelar ju fortfarande. Och anledningen att jag väljer honom nu, det är för att Kanada har gått till VM. Det som Sverige misslyckades med. Atiba Hutchinson spelade här nu mot Jamaica senast och ju... men fortfarande en viktig spelare i det laget. Så att Atiba Hutchinson kommer att spela VM om inget märkligt händer. Bara en sån sak.
Verkligen aktualitet då på en spelare som du kallade gammal, som egentligen inte är gammal.
Ja, vad är...
Ja, det kan vi släppa.
Jag tror han inledde sin sejour i Sverige Öster däremot.
Ja.
Innan han kom till HIF. Och sen så... inbillar jag mig, om jag inte minns helt fel, är att han såldes för en bra peng till FC Köpenhamn, att HIF gjorde trots, eller gick han som bort? Nej, jag tror faktiskt att HIF fick rätt hygglig peng för honom.
Han var i PSV också, i Eindhoven, och besiktas nu. Så det är ett fint CV.
Verkligen, VM alltså. 39 års ålder, bara det är ju värt att uppmärksamma. Bra där, Erik.
Så han kan sjunga ramsan, jag ska till VM, det ska inte Alexander Isak.
Ja, det skulle han kanske. Men vi fortsätter med våra specialpunkter. Vida världen, Sebastian Rönnström brukar ju vara här och köra den.
Nu är han i vida världen.
Ja, exakt. Nere i Nederländerna som vi berättade inledningsvis. Han brukar ju då plocka ut en nation som har representerat, eller spelare från en nation som har representerat HIF. Men det tar du på dig, Erik.
Ja, det känns lite nervöst i magen, för att Sebbe har gjort detta väldigt bra. Han missade dock några, han missade någon brasse och så. Så att, han har inte varit Mr. 100%, det får jag ändå luta mig mot här. Men man vill ju ha någon sån med 15 namn. Jag har inte hittat det. Så jag ger er en ganska enkel uppgift idag, tror jag. Två spelare från Nordmakedonien. Också lite aktualitet eftersom de slut Italien i VM-kvalet. Sen förlorade de mot Portugal, så det blev ju inte en fulländad bag där. Men två spelare som har representerat HIF och som kommer från Nordmakedonien. Jag hoppas inte jag har missat någon. Enligt min sida här så ska det vara två spelare.
Men vad hette han nu då? Ja, namn. Han var ju här förra säsongen och så fick han ju... Nej. Var det förrförra?
Ja.
Förrförra var det. Och så var han tvungen, han blev fast hemma. Han åkte hem till Nordmakedonien så blev han kvar där. Men vad hette han? Och namn, och namn, och namn. Men jag är rätt på den spelaren, va, Erik?
Ja, men du har, händelseförloppet var bra. För han, det var ju mitt under perioden när corona blossade upp. Så kom han inte tillbaka. Ja.
Var det inte något på B?
Ska jag
kommer inte på det.
Betajol.
Du är riktigt nära nu alltså.
Betajoli.
Exxon Betulai.
Betulai.
Om man nu säger så, men ja. Betulai.
Betulai. Ja.
Det var en av två.
Ja.
50%.
Denna vet jag att Marian kan. Jag blir besviken om du inte tar denna. För du har pratat om honom i HIF-podden tidigare.
Mm, jag vet.
Tystnad råder i HIF-podden. Välkomna till HIF-podden. Vi står här och pratar nordmakedonier i HIF. Och söker efter namn. Så om du undrar varför det är tyst här så beror det på att vi tänker. Och tanken brukar inte låta.
Han har faktiskt spelat i cupvinnarkuppen. På Olympia mot Chelsea. Om det är han jag tänker på.
Okej.
Okay. Zoran Jovanovski.
Ah, snyggt! Bra. Skönt att jag slapp bli besviken.
Nej. Ja. Nej, Zoran, det var ju en speciell munfa, men det var en riktigt bra mittback tycker jag. Men på den tiden så hade HIF så hård konkurrens där i mitten med Andy Jakobsson. Men var det med? Jag minns inte, men Zoran var en bra, som sagt var, han kastades in och var väldigt nära, tror jag, att skicka HIF vidare i den matchen. Med nick i stolpen. Så nära var han, Zoran Jovanovski. Och får evigt skriva in sig i HIF-historien.
Men ändå, så pratar vi om honom här.
Jajamän.
Det är fint.
Spelade också landslaget.
Två nordmakedonier alltså som funnits i HIF. Vi går vidare och närmar oss slutet av veckans avsnitt av HIF-podden. Denna premiärvecka. Och vad lämpar sig då inte bättre än att säga vem som vinner allsvenskan? Vilka åker ur allsvenskan? Hur går det för HIF? Ja, det blev en trestegsraket i frågor där som ni får ta er an. Och vem vill börja? Jag sträcker micken till dig, Erik, så får ni slåss om ordet.
Jag kan börja så kan Erik avsluta programmet tycker jag. Ska vi börja uppifrån så tror jag lite grann, jag såg att Per Hansson snodde lite grann mina tankegångar. Jag är inte så säker på att Malmö ror hem detta i år, utan jag har min svenska mästarna som Djurgården. Jag tycker de har ett spännande lag och kryddat det rejält också, en redan spännande trupp. Men det är klart att där uppe är det rätt givet med Malmö, AIK.
Jag hade ju sagt Elfsborg där uppe i det skiktet.
Elfsborg också givetvis, ja. Sen i botten känns ju Sundsvall rätt blekt. De tappar ju också Hallenius nu. Han kommer inte kunna bidra. Och sen det tappet som Degerfors har gjort med, vad heter han, Edvardsen. Jag tycker det Degerfors och Sundsvall säger jag i så fall, jag går ur. Och HIF för HIFs del, nu när man fick in lite Arvin Gurdjic kan man få in lite poäng här i början. För det kommer krävas att man tar en buffert framåt hösten när det kan bli mycket, mycket jobbigare. Så säger jag ändå liksom alltså att man ska ju... Vad har vi? Ja, men jag tycker ändå att de kan få en ganska lugn resa kring någonstans 10, 11, 12. Det tycker jag. Och då är det ju liksom under förutsättning att trupperna ser ut som de gör idag. Och att man får klara sig hyggligt genom säsongen utan skador på nyckelspelare. För annars kan det bli besvärligt. Den fallhöjden har inte. Den, vad heter det? det här hängslarna och byxrymmen, den har inte HIF på samma sätt som kanske de lagen där uppe?
Jag har, om vi börjar med SM-guldet, så tror jag att det kommer att stå mellan AIK och Malmö FF in i det sista faktiskt. Jag skulle vilja säga att Malmö FF reder ut på något sätt, för det brukar bli så även när det inte ser så bra ut och det ropas efter anfallsvärvningar och så vidare, så brukar de reda ut det. Så att jag tar det tråkiga tipset då. Men jag tycker det är många lag där uppe, eller många, men Djurgården har egentligen ett SM-guldvinnarlag. AIK har det också. Elfsborg är bättre än vad många tror jag.
Elfsborg kan slå alla de tre lagen.
Absolut, absolut. Och sen Hammarby då, som vi var inne på innan där, liksom som femma kanske. Men det är de andra fyra lagen som jag ser som starkast. Det är de jag förväntar mig allra mest av. Och sen så har jag Degerfors, tror de får det ruggigt tufft. Så jag skulle vilja ha dem som jumbo just nu, och så Sundsvall som näst jumbo. Och sen så har jag placerat HIF på kvalplatsen sen flera månader tillbaka. Och det är klart man funderade efter Ta'alis show mot Öster och Gigovic in, och Lingman har gjort en bra försäsong, att men det börjar se ganska bra ut. Men jag lutar mig mot det jag tänkte för några månader sedan. Så att HIF på kvalplatsen. Men det är klart att det kan lyfta högre än så. Det kan såklart gå sämre än så också. Det är fotboll. Men jag landar där i alla fall.
Kanske ändå att vi ska ändå se om det har kommit in någon mer lyssnarfråga, när vi nu har den här interaktiviteten med lyssnarna, så att vi inte bommar det innan vi rundar av den här veckans avsnitt.
Micke vill höra våra tankar om målvakt och backlinjens möjligheter att göra sig gällande mot allsvenskt motstånd, och han är själv väldigt skeptisk.
Är ni också skeptiska eller mer trygga än vad han är?
Nej, men det är klart att det är väl där någonstans det finns lite orosmoln. Offensiven ser ganska spännande ut. Det är många individualister som bör kunna hävda sig på den här nivån, och det finns det bör finnas lite spets, och det finns lite olika alternativ också om alla är skadefria. Men det är klart att Kalle Joelsson var ju bra i Allsvenskan innan han blev skadad, men det var 2019, och sen så har det varit in och ut och inte alls mycket speltid. Var står han i sin karriär? Och det är ju ganska skade- och sjukdomsdrabbade målvakter. HIF har ju många målvakter, men det har varit mycket in och ut för dem. Och i backlinjen så är ju Ali Sulic spännande. Men det är hans första allsvenska säsong. Och som jag är inne på Marians linje, att det är han som ska leda backlinjen tillsammans med William och Davidsen. Men Ali Sulic ska vara där centralt och vara första mittback. Så att mycket hänger på honom. Och sen har Charlie Weber tagit de där stegen som han behöver ta för att hävda sig vecka ut och vecka in på allsvensk nivå. Det vet vi inte riktigt än. Och Ravitsuka som högerback. Det är klart att det finns frågetecken när man tänker på hur det ser ut senast han spelade i allsvenskan. Andreas Landgren har ju också haft problem, är rutinerad, men var står han efter skadan och så vidare. Viktor Blixt är oprövad om vi nu tänker på högerbackspositionen. Så där finns absolut frågetecken.
Utan att gå in, alltså, så, för du har ju gått igenom spelmässigt, så tänkte jag egenskaperna hos backlinjen. Där jag sett träningsmatcherna som de ändå har vunnit övertygande. Ska man hitta några skönhetsfläckar där, så är det till exempel Halmstad. De gångerna Halmstad dosade lite grann framför HIFs mål, det var det vid fasta situationer. Hur pass bra är HIF på att försvara sig mot fasta situationer? Där har jag ett frågetecken. Jag har ett fråga, Tsuka, men nu spelar han på en kant. Mittbackarna, hur pass hanterar de fart? Också ett frågetecken. Är den här backlinjen tillräckligt snabb? När det kommer, när de möter rättvänd. Du har bra duellspelare där. Det klarar de. Men om du har djupledslöparna nu som på lördag, Ludvigsson.
bland annat. Han spelar väl, och Selmani.
Ja, ja.
Det är ju två spelare som gillar liksom att gå i djupled mycket. Jag vet inte. Där har jag också mina frågetecken. Och sen, men som sagt, var fasta situationer och farten. Klarar de att hantera fartspel?
Vi tar en till, eller?
Ja, då rundar vi av med en sista fråga.
Ja, absolut. Roland Magnusson skriver att jag upptäckte Adam Kajed för 2 år sedan och såg en ny Henke i honom, alltså Henke Larsson. Adam vann den interna försäsongsskytteligan här i år. Håller ni med om att Adam kan vara en ny Henke?
Det är ju väldigt stora ord.
Det är ju att man lägger ribban lite väl högt, kan jag känna rent spontant. Sen Hårsvallet, det är väl kanske lite liknande som när Henke kom fram och båda kommer från Närlunda och sånt. Så på så sätt finns det likheter, men rent fotbollsmässigt är vi väl kanske inte riktigt där än, känner jag spontant. Och sen tror jag inte Adam Kred kommer sluta som en central forward som agerar måltjuv. Liksom. Han är väl inte riktigt den spelaren som läget ser ut nu i alla fall.
Man får ändå tänka på att Henrik Lars, om man tittar på Henrik Larssons CV och karriär, det är rätt mycket man ska uppnå innan.
Det är rätt få som når den nivån.
Lite så.
Det får bli de sista orden i HIF-podden. För det är bara ett par dagar kvar till premiären nu och vi ser fram emot det. Vi kommer att vara på plats och vi kommer att ge er allt vad vi förmår att ge er. Vi tackar för er uppmärksamhet den här eftermiddagen och önskar en skön fortsättning på veckan.
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här som ska berätta hur smidigt det är. Jaha, så smidigt alltså. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Ingo firar 10 år av låga priser och det ska firas ordentligt. Registrera dig i appen så att du inte missar allt det roliga. Ingo, kom längre för pengarna.